Laszlo Krasznahorkai är årets Nobelpristagare i litteratur. Den 71-årige ungraren får priset och så här lät motiveringen från Svenska Akademiens Mats Malm i Börshuset tidigare idag.
Nobelpriset i litteratur år 2025 tilldelas den ungerska författaren Laszlo Krasznahorkai för hans visionära och kraftfulla författarskap som mitt i undergångens fasa upprätthåller tron på konstens möjligheter.
Ja, och här i studion på Svenska Dagbladet så sitter jag, Ida Ölmedal, jag är kulturchef på SvD, och mina kollegor Josefin de Gregorio, litteraturredaktör.
Hej, hej.
Måns Wadensjö, som är kritiker på SvD Kultur.
Hej, hej.
Och Cecilia Hansson, som är journalist med särskilt fokus på Centraleuropa, även författare och kritiker för oss här på SvD. Det känns som att jag har en glad, en arg och en någonstans mitt emellan här i studion. Vad var er första tanke när ni hörde vem som fick priset? Josefin, du kan börja.
Jaha, ja. Det var ju väntat.
Alltså jag kände, det går inte att sammanfatta i en mening eftersom hans filmer till exempel, han är ju liksom 7 timmar långa. Så jag kände mer som ett lugn, det var som en gonggong som liksom ljöd som i en av hans deppigaste filmer som så här, ja, äntligen.
Ett dovt ja,
ja ett dovt ja.
Det kanske går att sammanfatta en 400 sidor lång mening som hans senaste bok är.
Ja, precis så.
Ja. Ja, men jag kände kul. Det här är en bra Nobelpristagare. Jag känner mig också stolt över att ha varit en tidig Krasznahorkai-läsare.
Mm. Vi ska återkomma dit, men Josefin, du är arg. Berätta.
Arg och arg. Jag är lite sådär matt, för jag känner att det här är ett val så typiskt. Det, om Laszlo Krasznahorkai inte hade funnits så hade akademin blivit tvungna att uppfinna honom. Jag tycker väl att det var lite trist, lite väntat. Det är inget mot Krasznahorkai själv, utan mera att det är precis vad man förväntar sig av akademin, att det ska vara en postmodern centraleuropeisk författare med väldigt, väldigt långa meningar som skriver om hur svårt, mörkt och hopplöst livet är. Vi har sett en hel del sånt, också ganska mycket som handlar om kommunism och 1900-talets elände.
Just det, vilka har vi där? Vi har
Alexievich har vi, och Tokarczuk, Hertha Müller, Kertész. Alltså,
absolut. Ja. Och om man skulle vidga lite så är väl det här med nationella trauman och
det
så
är stort. Ja. Och ja, jag förstår, det är ett svenskt, det är ett europeiskt pris. Det är ett tungt, centraleuropeiskt, apokalyptiskt, dystopiskt svårmod, och det är precis vad de älskar mest.
Men älskar vi inte alla det? Ja. Är det inte det vi längtar efter? Någon som förklarar vår tid med litteratur på något sätt, utan att säga det rätt ut.
Han var ju en av förhandstippningarna. Jag måste nästan berätta hur SvD Kultur tippade att det skulle bli Krasznahorkai. Vi ringde vår teaterkritiker Lars Ring, som skvallrade om att en av akademins ledamöter, en medlem av Nobelkommittén, hade varit på premiären av Krasznahorkais Motståndets melankoli här på Dramaten nyligen. Mm. Kan inte det ha hänt ändå, frågade vår reporter. Nej, nej, de går aldrig på teater, svarade han. Så lite tippad, helt enkelt. De gillar centraleuropeer, men du tycker ändå att det här är rätt, Cecilia. Vad är det man ska älska med Laszlo Krasznahorkai?
Jag tycker det är 100% rätt, därför att det är ett litterärt pris. Det är en författare som har skrivit i urminnes tider, men som också närmar sig andra medier. Han är otroligt musikalisk, det märker man i hans verk. Han har jobbat med en filmare som heter Bellatar, gjort fantastiska långa filmer, lite mycket deppiga långa. Kanske, mycket långa. Men han är på något sätt ett universalgeni, skulle jag vilja säga. Och samtidigt är han, okej, han är en man, okej, han är lite medelålders eller plus sådär. Men han är en fin människa. Jag har ju träffat honom 2 gånger. Han ser människor. Han är ingen diva. Han är tvärtom någon som liksom är någon som gillar att vara liksom bland vanliga människor, och till och med han har sagt att jag gillar att vara i smutsen, någonting sånt. Han gillar att vara liksom i långt ner, och han har också vuxit upp ju i Ungern före murens fall och före allting, i och född i den östra delen av Ungern, en ganska förstår ni? Ja.
En fattig del,
en fattig del av Ungern. Som man också hämtat någon slags omedveten inspiration ifrån. Jag frågade honom någon gång så här, när jag träffade honom första gången. Är det här en inspiration för dig i den här delen liksom, som gränsar till Slovakien när det är så fattigt och tiden står stilla? Och då var han så här, nej, det är mer en anledning till att begå självmord ungefär. Han har också en väldigt humor i det han säger. Men han liksom lyckas på något sätt vara både samhällskritisk utan att vara för uttalad. Och det kan man behöva i Ungern idag, där nationalkonservatismen och andra element är liksom verkligen på frammarsch. Nej, men jag tycker han är klockren.
Han har ju faktiskt blivit lite kontroversiell i Ungern nyligen. Vi ska återkomma dit, men Måns, skulle du först bara kunna beskriva Krasznahorkais författarskap för de som hört talas om honom första gången idag?
Alltså, han debuterade ju i det fortfarande kommunistiska Ungern i mitten av 80-talet med Satan Tango, som sen har blivit en 7 timmar lång och faktiskt mycket tråkig film. Jag håller med dig där, Josefin. Alltså, Belater är säkert en fantastisk filmskapare och alla Cinemateket-nördar kommer ju bli jätteglada över det här, men rolig att titta på, det är de inte. Men han debuterade ju som en ganska utpräglad postmodernistisk författare, så. Och har väl kanske sedan murens fall, när han tillbringat väldigt mycket tid utanför Ungern, vidgat sin värld till att bli ett ganska kosmopolitiskt författarskap.
Liksom. Ja, Japan,
mycket Kina, mycket Kyoto, långa perioder. Och han skriver in väldigt mycket av den västerländska kulturhistorien, men också av den ostasiatiska och arabiska kulturhistorien i sina böcker. Så att jag tycker det är ett väldigt rikt och vackert och just musikaliskt författarskap. Det är ett pris som gör mig väldigt glad ändå.
Han har ju själv beskrivit det, hur han liksom började med att försöka hitta sin ton genom musiken och sen gick över till skrivandet. Märks det fortfarande i hur han skriver, om man ska gå in på hur hans stil ser ut?
Alltså, inte minst i hur han skriver så liksom, utan alltså, vi pratade ju tidigare om att han har skrivit en bok som är en 400 sidor lång mening, och det är förstås, det är lite kokett och det är lite pretentiöst, och det är han nog väl medveten om själv. Men jag liknar den vid en svoljatella, ni vet de här italienska bakverken, så här tusen små veck och flikar. Och sen så uppstår en liksom rytm och en harmoni och en sorts flöde i det här som är otroligt vackert verkligen.
Mm. Jag måste säga det här om Japan också, att han är ju på något sätt en sökare, en riktig sökare. Alltså ingen sån här, han är motsatsen till allt, alla klischéer på något sätt. Och när han åkte till östra Asien och sådär och liksom sökte buddhism och försökte, han levde, då gjorde han ju på riktigt, levde med en familj och gick all in. Och sen så kom han tillbaka och var så här, jag hade inte lärt mig någonting om buddhismen ändå, fast det har han ju. Men det är liksom, han hela tiden jobbar med humor också när han pratar om saker. Det är som en speciell, den här centraleuropeiska humor som man känner igen också från Peter Nadas eller, ja förlåt, jag var bara tvungen
att
säga
det. En svårmodig humor. Det finns en glimt där i mörker.
Ja, men det är också
en galghumor.
Ja, men också det här att han är kosmopolit. Men han är liksom inte en kosmopolit, han kommer från en borgerlig familj så att säga, liksom, så med piano och sådär. Men han är inte någon som haft en massa pengar och bara rest världen runt, utan liksom fick ett stipendium till Västberlin för att han inte skulle gå under i Ungern. Någon kompis som bodde där fixade så han kunde komma dit och hänga, alltså Västberlin före murens fall, just för att inte, jag tror de drack en del och sådär, kan man säga. Och att, nej men just att han var på gränsen och liksom att, och så upplever jag honom som en person som är nära andra människor, och även då när han har rest. Ja, men som till Japan, eller nu bor i Trieste till exempel.
Så han är inte den som sitter bara på sin kammare och tar alla sina intryck ur sitt eget huvud och liv, utan han filtrerar andras liv in i sitt författarskap.
Ja, men det känns som att han är en person som är nära livet och också på något sätt en icke-poserande person. Mm. Även om han verkar säga att han gillar ensamhet och inte träffa folk och sådana saker, så är det som att han ser, man känner sig sedd om man träffar honom.
Du har ju träffat honom två gånger. Den senaste gången var ganska nyligen och för Svenska Dagbladet just, där du intervjuade honom. Då sa han ju en del saker om Ungern som stack ut lite. Vad var det som hände där?
Nej, men verkligen, alltså, jag blev väldigt förvånad. Därför att när jag träffade honom 2015 i Budapest, då frågade jag en massa om Viktor Orbán och politiken och liksom det här, hur det nationalistiska tog över. Och han var ju förstås kritisk, men han formulerade all sin kritik liksom just på det där lite under ytan viset, att prata om människor snarare och tendenser och inte det här liksom one-liners. Men nu så sa han några ganska starka uttalanden om både om Ungern och ungare och politiken som jag blev förvånad över. Och jag var tvungen att fråga honom också så här, när jag sen skulle publicera intervjun, att så här sa du och så här tänkte jag skriva. Och han stod för det också. Och det tänker jag, att politiken går så pass långt i Ungern. Det senaste var ju också att man motsatte sig Pride-festivaler och sådana saker. Alltså det har gått väldigt långt i den här åtstramningen utav allt möjligt. Och då kanske det var en markering, tänker jag.
Han uttalade ju att demokratin är mycket skör, men han talade också om ungrarna som en outbildad massa. Ja. Att det finns inget hopp kvar i Ungern idag, sa han.
Hur glada blir de över hans Nobelpris?
Han sa att det är inte bara på grund av Orbán-regimen utan också på grund av obildade människor.
Ja, och han menar ju inte alla förstås, men det liksom, han uttrycker sig lite generellt. Och liksom att han är väl också less på att det inte görs mer motstånd till exempel mot...
Men det här väckte ju en väldig kontrovers i Ungern, och den här artikeln av dig som ändå var skriven på svenska väckte en debatt där flera skribenter skrev emot, och även chefen för litteraturmuseet, landets nationalmuseum, fattade pennan och skrev kritiskt mot Krasznahorkai. Så hur ser man på honom i Ungern?
Nej, men jag tänker, han har ju flyttat, han bor ju delvis utomlands också, så att han är ju också någon som... För att han har bott utanför Budapest länge i ett hus och sådär, där han trivs i naturen och så. Men på senare år så har han också delvis bott i Wien, ganska nära Thomas Bernhards grav. Inte därför, sa han, men i alla fall. Och också i Trieste i Italien, den här liksom kosmopolitiska orten. Så att han talar ju på något sätt utifrån. Jag undrar om han har blivit en person som, ja men ni förstår, som en, inte utlandssvensk, men ni förstår, en att han har fjärmat sig lite, så han kan säga de här sakerna på något sätt.
Akademin gillar i författare som talar lite utifrån sitt eget land. Ja. På senaste årspristagare, någon sorts exilblick.
Ja. Jag känner att jag önskar att vi hade en svensk som författare som kunde säga de här sakerna om Sverige utifrån.
Inte Knausgård den närmaste, han är ju sig
norrman. Ja, vi behöver alltid norrman för att säga de här sakerna.
Men Måns, du kan ju ungerska och tittat lite på hur man skriver nu i ungerska medier. Vad sägs det om att de har fått ännu en Nobelpristagare?
Ja, nej, men det är glädje och stolthet. Även från politiska figurer. Så. Han har fått gratulationer från kulturministern och från premiärministern och från Budapests borgmästare. Även från Peter Madjar som är oppositionsledaren som faktiskt gör ett litet försök att i sin gratulation, som är mångordigare än premiärministerns och kulturministerns, att politisera det här och liksom tala om att det här är litteratur som engagerar sig för de svaga och utsatta. Precis.
Men lite kontrovers är det faktiskt även den här gången. Det hänvisas till din intervju i ungerska medier på högerkanten även idag faktiskt, Cecilia. Vi såg att man till och med på något ställe gjorde kopplingen att det kanske varit just för att han varit så kritisk mot Ungern och ungrarna som han nu tilldelas Nobelpriset. Men på ett sätt har de ju valt den mindre kontroversiella ungraren av de två som förekommit i spekulationerna. För den andra, Peter Nadas, han har ju plockats bort från Ungerns nationella kanon till exempel och ses så mycket mer regimkritisk, så som jag har förstått det.
Ja, de är liksom olika och lika, så de är på något sätt precis, och hur man tänker i det liksom. Jag tänker också att Krasznahorkai är också, han är rockar.
Peter Nadas är ju,
jag älskar Peter Nadas också, så det känns främst att säga någonting annat.
Men Krasznahorkai är bättre, eller?
Krasznahorkai, men han famnar allt. Han är med i det här universalgeniet. Peter Nadas, han jobbar på. Han skriver sina fantastiska romaner som glimrar. Men de här tematikerna han skriver om, de är inte nya. Han gör det på ett fantastiskt vis, och han skriver sin familjehistoria och allting sånt. Men jag vill ju inte prata ner Peter Nadas, men om jag måste jämföra dem så är ändå Krasznahorkai någon som liksom höjer sig. Och han är cool. Han har någonting mer med sig. Han vågar också vara den här lite... Han är ingen diva. Han kommer underifrån. Nej, men,
rätt ungrare fick priset här.
Men
för jag tänker apropå det du sa, Josefin, innan om det här med att man kunde vänta sig att de skulle välja den här svårmodiga centraleuropén. Det har de gjort förr. Det är som att det är dit de alltid återvänder, Svenska Akademin. Men finns inte någonting som är lite mer edgy i det idag? Jag tänker att man kan ju se Nobelpriset nästan som en kanon. Alltså över ändå en internationell kanon, i och med att det funnits så länge, det bildar liksom en lista av viktiga författarskap. Men en återkommande egenskap hos dem är ju att det är exilröster, eller det är författare som skriver mot sina hemländer eller undersöker trauman i sina hemländer. Man tänker Alexievich, men även förra årets pristagare Han Kang gör också det på sitt sätt.
Ja, och det finns ju en sån tanke med Nobelpriset ändå, att det ska vara lite fred, demokrati och kritiska röster, och det är ju bra. Jag kanske inte älskar Krasnokaj, men jag är ju jätteglad att inte typ Haruki Murakami fick det. Det hade varit en
fruktansvärd.
Ja, det hade varit en sån
mardröm.
Och jag hade inte gillat Margaret Atwood heller, även om hon är politisk, så det här är ju ett mer gediget författarskap. Men jag förstår, det finns ju en väldigt tydlig, det finns en tanke bakom vad akademin gör, och jag tycker man ser det. Det är ju ganska mycket ältande av kommunism och så, men det är ju ett stort sår i Europa.
Ja, men han drar ju också, han lyfter ju hela. Han är ju också, han är en sökare, en andlig sökare. Du borde också älska honom.
Jo, nej, men jag kanske är fortfarande traumatiserad av när jag såg Turinhästen på bio.
Ja, det är inte bra.
Den här 3 timmar långa filmen.
Ja, den är svartvit. Den har ett malande, repetitivt orgel-soundtrack. Det är väldigt många långa scener av en far och hans dotter som äter heta oskalade potatisar med händerna. Ingen säger så mycket förutom i mitten när en berusad man kommer och pratar om hur allt är åt helvete. Och så fortsätter det bara blåsa och så går världen under typ.
Och jag kunde inte hemma.
Ja, men jag såg den på bio med en kompis efteråt, så kunde vi inte prata med varandra. Nej. Vi stod bara på tunnelbanan och vi var ju drabbade. Ja. Alltså, jag har ju inte glömt den här filmen.
Nej, men det är just det, man glömmer inte. Jag såg den en gång när jag och min man, vår dotter var 3-4 år eller någonting, och så skulle vi ha en fredagskväll tillsammans. Och jag var så här, nu ska vi se den här filmen. Och jag kan inte säga att han blev så jätteglad. Och kanske inte jag heller efter en timme. Men sen blev jag, piggnade jag till. Jag tror barnen somnade. Men jag liksom piggnade till. För att det här repetita tema, det är som hans böcker också. Man kommer in i det. Och när man är där så öppnar sig världen.
Jo, det är ju en jättebra film. Och Bela Tarr är ju bra. Liksom. Men det är ju jättejobbigt. Man mår dåligt efteråt.
Ja, men det är ungefär som att ta sig igenom en... Nu försöker jag flirta till dig med det här kristna. Men som en lång mässa.
Alltså, en ortodox mässa kanske. När man har stått upp i 3 timmar. Exakt. Och så liksom...
Precis.
Man kan se honom som en religiös upplevelse.
Som han söker på många plan. Men jag måste bara säga också det här med ungen. Han har ju också pratat om, problematiserat det här med vad ungen är länge. Och när jag träffade honom 2015, eller 14 var det nu, var jag min, så sa han ju faktiskt det här. Jag måste faktiskt citera mig själv från en bok som heter Hopplöst men inte allvarligt. Genom historien har ungrarna inte lyckats hitta rätt form för någonting. De ville hitta en form för glädje, sorg, för varje känslomässig situation, men de kunde inte hitta rätt form för sig själv. Jag brukar säga att ungen inte är ett land. Det är ett symptom eller en sjukdom. Den här ungraren som inte kunde hitta rätt form för sig själv och sitt liv, det är därför det är så viktigt för honom att ljuga. Alltså, det är ganska grova saker, men samtidigt så säger han saker med liksom en skämtsam ton. Och liksom problematiserar hela tiden det här att ungrarna har förlorat hela tiden. Krigen.
Är han påverkad? Han är ju 2 år när Budapest liksom faller, eller den här revolutionen som inte kommer igång.
Ja, men dels det, men sen så också första världskriget, alltså första och andra världskriget, och att ungarna hela tiden har förlorat. Att man pratar att det finns en melankoli för att man har förlorat varje krig, och man har inte heller, och det pratar alla ungarna om, liksom, att det är ett förlorarland, liksom. Till exempel Trianon som är ett så otroligt viktigt begrepp. Freden i Trianon, som ju är Versaillesfreden, fast den ett annat slott, eller en annan paviljong, tror jag. Ja, skitsamma. Där efter första världskriget, när Ungern tappade 2/3 av sin areal. Det är ett stort trauma som Viktor Orbán har plockat upp och liksom gjort till ett trauma. Innan det var det inte ett trauma, men han liksom spär på det där. Och sen så andra världskriget, ja, det gick inte heller så bra. Man hamnade liksom bakom järnridån, och innan det... Ja, fascism etc. Så det är liksom, och det där håller han på och bearbetar också, att man klantar sig på något sätt.
Ja, det är en väldigt lång och komplicerad historia med också liksom ganska mycket svårigheter att ta tag i det egna ansvaret, skulle man ju säga. Och framförallt när vi pratar om det andra världskriget. Men jag tänker också, apropå citatet som du tar upp, så jag tänker omedelbart på en författare som Witold Gombrowicz, som måste ha varit jätteviktig för Krasnokaj. Just i ett land och i ett liksom språk som kanske inte riktigt hittar sin form och som söker efter det.
Han pratar mycket om...
Hur menar du då? Du får förklara lite
vad men att Witold Gombrowicz
är... man är kanske.
Ja, det är självklart, herregud. Witold Gombrowicz är en polsk författare som då inte vann Nobelpriset och som levde många år i exil i Argentina och kanske framförallt känd idag för sin dagbok.
Ja, den är fin.
En jättefin dagbok då från åren i Argentina framförallt. Men då skriver han då om människans sökan efter sin form och även efter länders sökan eller sökande efter en form. Och hur man ska kunna uttrycka sig och hur man ska kunna leva i den här världen utan en form. Och hur man hela tiden kanske är tvungen att ljuga för sig själv och för andra för att kunna passa in i den här verkligheten.
Precis.
Och det är ju någonting som går igen hos både Gombrowicz i hans skönlitterära verk, men också i allt det Krasznahorkai skriver.
Men skulle du, Måns, beskriva Krasznahorkai som en författare som har en regimkritisk udd eller en kritisk udd mot Ungern som samhälle?
Mitt intryck är ju att han inte betraktas som sån i Ungern, utan han är alldeles för mycket av en outsider helt enkelt för att vara en kontroversiell figur. Han har inte försökt göra sig till talesperson för någonting. Mm. Och så tycker jag att Christoffer Leandor skrev väldigt fint i en undersökare om Margit Jorsenar här om året i Svenskan, att det är som att hon tittar på människorna ovanifrån, ur en Guds perspektiv. Och lite grann är det så med
Det är synd om människan.
Det är otroligt synd om människan.
På plats i Börshuset hade vi också, förutom dig Josefin, Ingrid Friberg som bad Ellen Mattsson, akademiledamoten, att ge sina bästa tips om vad man ska börja för att läsa in sig på Krasznahorkai.
Ellen Mattsson, vad är dina tre bästa boktips från pristagaren och varför?
Ja, då skulle jag säga att Motståndets melankoli från 1989, det var den första boken jag läste och jag blev otroligt fascinerad av den och jag har också återvänt till den och läst om den, för det är alla Krasznahorkais böcker håller för omläsning och det är en väldigt viktig kvalitet tycker jag. Den närmast föregående boken, Satan Tango, som kom ut 85, är också väldigt, väldigt bra. Och de här böckerna som liksom ligger i början av författarskapet, jag tror att det är bra att nämna dem, därför att det är på något sätt utgångspunkten för allting som skrivs sen. Man ser den här bakgrunden i hans ungerska uppväxt bakom järnridån. Sen har vi den här liksom kollapsen för hela det här kommunistiska systemet och det som kommer efteråt, efter kollapsen. Det är utgångspunkten för de här romanerna. Oordningen, kaoset, våldet, allt som följer spåren. Så att det är en naturlig punkt att börja läsningen och två väldigt, väldigt bra romaner. Men sen vill jag också nämna Seyo Budanere som kom 2008, som är någonting helt annat. För där skriver han om konsten, konstens innersta väsen kan man kanske säga. Han skildrar hur konst, hantverk och rit hör ihop och hur den här, att man upprepar, kopierar, hela tiden försöker göra en bättre version av det som man gjorde en version av igår, men som man liksom försöker hela tiden höja sig ett snäpp. Att man söker fulländning samtidigt som man vet att det inte finns fulländning. När man snidar en nomask eller när man utför en ritual eller vad det nu är. När man målar en tavla. Man vet att det går inte att nå fulländning, men själva strävandet är i sig ett värde. Så att de tre romanerna skulle jag nog säga är, det är mina favoriter.
Håller ni med?
Ja, alltså Motståndets melankoli är ju en jättebra ingång. Den är lagom jobbig, lagom tjock och jobbig och rolig och surrealistisk lite och har den inte allt. Mm. Till och med en cirkus.
Och så nämnde hon ju faktiskt tre av de fem romaner han har skrivit och tre av de fyra som finns på svenska också. Ja, så att, hon
lämpliga
täcker ju
och bra tips.
Det hela, så.
Nu när du nämner det här med att de finns på svenska, Måns, måste vi ju lyfta översättningarnas betydelse. Mm.
Ja, alltså Daniel Gustafsson har ju gjort ett fantastiskt arbete med att översätta och vad jag också har förstått, det varit ganska drivande i utgivningen av Laszlo Krasznahorkai på svenska.
Daniel är en fantastisk översättare som jag också haft förmånen att jobba lite tillsammans med i ett annat diktsammanhang. Han är, det är som att han har två hjärnor på något sätt. En svensk och en ungersk. Och de verkar liksom tugga på i samma takt. Alltså att översätta både Krasznahorkai och Nadar som han gör med förståndet i behåll, det är en sån bedrift. För att det är långa meningar, långa omtagningar och den melodi man måste komma in i för att klara det.
Och där tyckte jag det var väldigt, väldigt fint när Krasznahorkai var på Stockholms besök i våras och du träffade honom. Så inledde han ju då samtalet på Kulturhusets internationella författarscen med att säga att ja, ni tror att ni är här och beundrar mig, men ni är egentligen här och beundrar herr Gustafsson här intill mig, för det är honom ni har läst. Ja. Ni har inte läst mig på ungerska.
Och det är ju väldigt intressant, för det finns ju en väldigt överrepresentation av språk som akademiledamöterna förstår när det gäller franska, Nobelpriset engelska. Bakåt. Mm. Så just vikten av att ha en översättare som kan göra en rättvis på svenska är ju rent infrastrukturellt väldigt viktigt för att bli aktuell för Nobelpriset. Mm. Så det är kanske något vi får titta på nästa år när vi ska spåra vem som blir den troliga kandidaten. Vem har en bra översättare?
Ungerska går ju inte att gissa sig till heller. Det är på något sätt, det är ju inte, det är som en isolerad språklig ö, vilket också gör kanske både Krasznahorkai och de andra stora ungerska författarna pratar om att den här språkliga isolationen också gjort kanske att språket har kunnat utvecklas och litteraturen och sådana saker.
Och det är spännande hur han är att läsa på ungerska. Har du läst honom på ungerska, Måns?
Jag är inte alls tillräckligt bra på ungerska för att läsa så avancerad litteratur. Men jag skulle väldigt gärna vara det.
Mm. Vem tror ni får det nästa år? Är min sista fråga till er.
Jag hoppas ju fortfarande på min älskling Gerald Murnane. Så att jag säger Gerald Murnane, australiensisk författare.
Men jag tror det blir någon man inte vet. Någon som ingen av oss känner till eller har tippat. För nu så blev det en så pass folklig eller liksom tippad.
Nåja.
Cecilia skrämsar folklig.
Inte ens i Ungern är jag folklig.
Jag kanske pratar ifrån min egen snäva värld, men jag tänker att han är ändå tippad på listorna, bettinglistorna. Jag tänker nästa år blir det någon som inte alls har tagit sig in på någon bettinglista utan någon helt
en
icke-europé.
Jag får skämmas för att jag hoppas och tror på en annan vit manlig europé, Emmanuel Carrère. Jo, fantastisk.
Vi började i oenighet och vi slutar även i oenighet. Tack så mycket för att ni kom hit, Måns Wadensjö, Josefin de Gregorio och Cecilia Hansson. Tack också till Blenda Klingert som producerar podden.
Du har lyssnat på en podcast från Svenska Dagbladet, producerad av mig, Blenda Zettervall-Klingert. Om du vill höra fler poddar, dokumentärer och ljudartiklar kan du ladda ner vår app och trycka på kategorin Lyssna i menyn längst ner